God afton medborgare och hjärtligt välkomna ska ni vara till kvällens avsnitt av After Skate Radio. Idag ska vi prata om tricks. Och inte vilka tricks som helst, utan nämligen skateboardtricks. Och vi ska göra det med grund av en eminent bok som släpptes 1989 som heter Skateboard Tricktips, kort och gott, och är skriven av Martin Willners och Jan Söderhäll, en person som jag faktiskt inte vet vem det är, men Martin Willners har full koll på vem det är. Med mig ikväll har vi en ganska eminent panel som representerar alla former och sidor av skateboard. Och om vi börjar från höger så har vi den som brukligt annars, men har varit frånvarande ett tag, Ali Bolala, välkommen.
Ja, hejsan.
I mitten har vi Robin Boone Nilsson.
Hallå, hallå.
Och till sist har vi inte Martin Karlsson som utlovat, som är hemma med sjukt barn. Men som ersättare, vem kan vi ha bättre än någon som faktiskt är med i boken, nämligen Hans Lindgren. Välkomna ska ni vara allihopa. Vi ska även nämna att den här gången så har vi lite förhoppningsvis bättre ljud. Det kanske inte låter så, men vi har en väldigt dyr mikrofon och mycket finare utrustning än vi brukar ha, tack vare vår vän Andrew som sitter här på kontoret samtidigt. Så tack så mycket till Andrew som har lånat ut sin dyra studiomick. Men vi kan väl, innan vi släpper lös hela helvetet, så kan vi börja med, för att det här är en bok som jag har en väldigt stark relation till, och jag kan tänka mig att många andra från min generation, tidigare generationer framför allt, har en stark relation till. Så den som vill börja prata i mun på den ena om hur de först upptäckte. Ali verkar vilja börja.
Absolut börja. Hur det begav sig ska jag berätta nu direkt. Rakt av, för det brukar Mark alltid säga. Och då tänker jag på, okej, böcker har funnits länge, va? Första boken som någonsin skrevs var ju Bibeln, det vet vi alla. Och sen dess har det funnits böcker.
Nu källa på det. Vi
hype med böcker igen. Liksom. Det går i vågor. Men nu gör massa folk böcker igen, känns det som.
Jävligt.
Det är trendigt kanske. Jag håller ju på också att skulle göra en bok. Eller ska göra en bok. Så du ser, det är ju jättehäftigt. Helt men den här boken som jag skrev också på de här forums. Jag la upp det här. Det här är nog den enda boken jag någonsin har lånat från biblioteket, som det kanske är många andra som... Jag tror faktiskt det är det enda jag kommer ihåg i alla fall som jag har lånat. När man var tvungen också för skolans skull, nu måste man låna en bok. Då var det blev den boken. Den enda skateboardboken som fanns.
Ja, men det var ju, alltså för mig var det ju första kontakten med skateboard. Jag var ju väl, jag tror jag gick i tvåan eller någonting och hade väl så här lyckats lura av morsan och farsan någon skate där och hängde med, hade en kompis som vi skatade lite med. Och det här var ju liksom, efter det så har jag ju slutat skata massa gånger och liksom. Men det här var första liksom kontakten, det var ju ändå som fanns.
Ja, det var ju inte liksom skata och sen hitta boken, utan boken kom.
Nej, alltså vi skatade ju. Det blev liksom, boken var den enda på något sätt så här, den enda så här kontakten vi hade. Sommarlovsmorgon körde ju
Skate TV
med Skatemaster Tate och
den
där killen där, som blev en skådespelare, tror jag.
Ja, han var med i typ Scream-filmen.
Ja, och han var med i Scooby-Doo.
Så var kanske det var. Och Tom Knox var med också. Ja. Inte han som är från England och skatar nu, utan nej, den första Tom Knox.
Så det var ju liksom, där var ju på något sätt så här, boken blev först. Det var ju första gången man liksom började skata och man började intressera sig. Det var väl, alltså för mig var det ju aldrig att man liksom kanske tittar så mycket på tricken och så här. Jag ska lära mig exakt det där tricket, utan det var ju bara
se skateboard.
Ja, se skateboard, för det fanns ingenstans att se, om man inte sen då tog sig vidare och började gå på skatebutiker inne i stan och liksom blev lite äldre sen. Men man var ju som 7-8 bast liksom, fan, ingen internet.
Det här är alltså helt nytt för mig.
Ja, ja, men för mig, för jag visste ju inte ens att Thrasher och sånt, nej, existerade här. Det här var ju min skate-tidning liksom. Det var den enda gången jag kunde se skateboard på bild. Men i och med att vi har faktiskt en person som är med i boken, Vilket, och som ska bli intressant att höra när du hör vår första relation till den här boken, som var det första vi såg i princip av Skate.
Ska vi se, när kom boken?
89, ja, enligt
utgivnings... Alltså skateboard i 12 år och det här...
Oj, oj, oj. Ja.
Och jag har levt i 8, kan jag tillägga.
Det känns liksom, jag noterade inte så mycket att den här boken kom överhuvudtaget. Jag var hemma den sommaren från USA och jag bodde där.
Fick du reda på att du skulle vara med i den?
Martin fotade ju till den, så att...
Ja, det var ett projekt.
Ja, det var ett projekt, så att han alla fick...
Har Martin Willners tagit alla bilder i boken? Eller kanske den här...
De flesta, tror jag. Det kan man väl säga, kanske.
Ja, det står inte direkt i boken på här. Det kanske står i efterhand på något sätt.
Men, han fotade allting väldigt tidigt. Jag har känt Martin Willner som 79. Ja. Jag var på skateboardläger i Rättvik.
Men som sagt, inte vi födda.
Nej.
Jag föddes till, ja.
Boken har inte betytt någonting för mig. Det är bara någonting som hände mitt i.
Får det så här folk som träffar dig som du kanske inte känner, så som kan liksom, som träffar dig i andra sammanhang genom jobb och sånt, som kan liksom, har du varit med om att folk har dragit upp den här boken? Liksom, fan, jag kommer ihåg den här boken. Och det, alltså, folk börjar liksom kläcka ur sig sin relation till den då.
Jag har det, men inte så mycket. Alltså, ja. Det är ett par gånger kanske, men det är ju ganska länge sedan
det
kommer ut.
Ja, det är ju våran på något sätt, de som är födda kanske tidigt 80-tal till sen slutet på, kanske mitten på 80-talet, som verkligen har, tror jag, kanske den starkaste relationen. Ja, som äldre hade ju skatebutik i Streetstyle och sånt där. Ja. Liksom.
För min relation till den här boken är ju att det var faktiskt bland den första, förutom som sagt då Polisskolan-filmer och allt sånt där som vi har pratat om tidigare i de här programmen. Men jag såg att det fanns en bok som stod på någon hylla i biblioteket och tänkte, ja, men den där måste jag ju låna. Och det var liksom, det var så svårt, för man kunde inte relatera till tricken på något sätt, för att på den här tiden så satt ju jag ner på brädan och körde downhill genom liksom flera kvarter på Herrhagen i Karlstad, utan att ens bry mig om att det faktiskt var gatukorsningar man brände ner när man fick upp rätt bra fart där. Och då var ju just det trick och sånt för mig, man visste att det existerade, men det var så långt borta från ens egen relation till skateboard. För det här var första gången jag började skata, och så ska jag inte säga att jag har liksom skatat varje dag kontinuerligt sedan 1989 på något sätt, men det var någon gång här som den första kontakten kom, och den här boken var absolut en av de första visuella upplevelserna jag hade av skateboard, förutom spelfilmer. Det här pratade vi lite om innan vi satte igång sändningen, att min version av skatefilm som idag var spelfilmer, alltså Polisskolan, Gleaming the Cube, Thrashing och så här. Och det var det jag trodde var skatefilm. Så därför blev den här boken så, inte aha-upplevelse, men det blev så här, jaha, det finns trick också, för annars hade man bara sett...
Annan, det finns en skateboard i verkligheten också.
Ja, precis.
Men det håller med.
Det var det första gången man såg det faktiskt, inte på nära håll, men alltså, för det var en svensk bok framförallt, och det var, tror jag, det som gjorde att man kunde känna att jaha, det...
Vi kanske vill prata lite om hur boken är upplagd.
Det kan vi göra.
Det är alltså speciellt.
Jag tror att grejen är att de flesta som lyssnar på det här har nog någon form av relation till boken, och ni är lite yngre som kanske lyssnar på det här och inte har en relation till det, kan det bli lite svårt att förstå.
Ni går till biblioteket och lånar den.
Precis,
på,
den finns på Alviks stadsbibliotek.
Inte just nu.
Så länge, tills jag har lämnat tillbaka den. Frågan är, i och med att det här är... Ja, precis. För att det här är ju antagligen en av de mest stulna böckerna i svensk bibliotekshistoria. Det har jag absolut inga belägg för, men jag tror att det är det i alla fall. Men den här boken är alltså då en tricktipsbok som är uppdelad i tre olika kategorier. Freestyle, ramp och street. Slalom har en egen kategori, men det har bara en egen sida. Det finns liksom ett uppslag. Så här. Och det var vad var det? Svårighetsgrad 4. Och då ska vi ska komma till svårighetsgraderna sen. För det är också det absolut det mest intressanta. Och som sagt, det är en tricktipsbok från svårighetsgrad 1 till 9 i varje kategori. Så där alltså 1 är det lättaste skateboardtricket, får vi då anta. Och 10, förlåt mig, inte 9, utan 10 är det svåraste man kan göra överhuvudtaget. Och man kan ju bara säga så här då, det är absolut, när man slår upp boken så är freestyle den första kategorin. Och på det första skateboardtricket i den här tricktipsboken är tailwheelie. Och det är utfört naturligtvis av författaren själv. Det har svårighetsgrad 1. Uppfinnare okänd, står det. Uppfanns någon gång cirka 1975 enligt författaren. Och det är då alltså Martin Willners som gör en tail wheelie. Ett trick som då kanske var en viss sak. Idag skulle inte jag säga att det är så sprättlätt, men jag skulle vilja att Hasse kommenterar det första tricket som överhuvudtaget finns i boken, nämligen tail wheeling.
Ja, jag vet inte, jag behöver inte visa det.
Jag behöver inte visa, okay, jag håller upp boken så att Hasse ska kunna se ordentligt.
Alltså det är ju, istället för att göra en vanlig manual så står man med ena foten på tailen, antingen framfoten eller bakfoten. Det är lite olika. Om jag ska göra en tail wheelie så har jag framfoten fast på tailen.
Blir det en switch, ja, tail wheelie då?
För att jag vill kunna sparka fart, ja, den foten jag sparkar fart med vill jag liksom kunna ha. Och den balanserar man med då. Så det är lättare att du kan stå stilla i en tail wheelie för du kan balansera med foten, men det kan du inte göra. Det är svårare på en manual.
Jag kan säga direkt, jag står på bakfoten om jag ska göra det.
Ja,
men jag hade stått på bakfoten.
Men det är ungefär 50-50.
Det låter jättesvårt.
Men idag är den svårighetsgraden nog högre.
Ja, jag tycker också. Idag borde ju...
Ja, men hur? Ett svårighetsgrad.
Men jag... när vi började, när jag och Martin Winners började åka, då var det typ ett trick som fanns. Det fanns inga andra.
Det där är ju till exempel 10 gånger svårare än kickturn.
Ja, det skulle väl jag också säga.
Liksom. Ja, det är ett balanstrick.
Men vad, jag tänker så här, vi tycker ju det här nu idag, ja, när skate på där idag, men... Var det så då? Var det så att det där räknades som ett lätt trick och att kanske kickturn i en kort
alltså,
var lite klurigare för att det var inte folk hade
och hur långt kanske behövde man göra det för att det skulle vara på riktigt?
Om den här boken hade kommit när jag och Martin Winners började åka skateboard 79 eller 80, ja, så hade det varit ganska lätt trick för att det var en av de första grejerna vi lärde oss.
Ja.
Det är bara så jag, alltså när det är 1989, ja, jag slutade göra det där tricket, ja, för länge sedan. Så.
Och det kan vi ju säga också, vi ska ju naturligtvis alla här är ju införstådda med att miljö och tid påverkar ju naturligtvis. Man kan inte alltid bara sätta i kontext till nutiden och säga att det är så det ska vara.
Varför du svarar så tricket?
Precis, utan det här var ju en tid där rampåkning först och främst var ju, måste ju ha varit liksom det som gällde. Det var, ja, det, och så utöver det så var det freestyle och på ett litet hörn så började street knacka på dörren.
Street
liksom
var ganska nytt faktiskt. Ja. Alltså, vi hade ett Europamästerskap i Täby året innan, 88. Då var street inte mer som gren. Mm. Då var det bara ramp, freestyle, slag och höjdhopp.
Och vi kan göra så här då. Vi bläddrar fram lite i boken. För vi ska inte ha högläsning här. Det ska inte, då hade vi behövt typ Allan Edwall eller någonting som sitter och berättar allting. Men vi ska dra upp lite trickar bara för att det är ganska roligt. Vi är fortfarande kvar i det som kallas då freestyle delen. Och en rolig sak tycker jag i den här betygsskalan eller svårighetsgradsskalan är ju att när vi kommer till tricket Impossible, som av naturliga skäl har fått namnet Impossible på grund av att det är ett svårt, omöjligt trick på den tiden.
Det hette Impossible för man flippade brädan The Impossible Way. Uh-huh. Därför vi döpte det till det. Jag tror jag och Per Willinder döpte tricket innan vi kunde göra det.
Är det så? Det står här att Rodney Mullen har uppfunnit, ja, 1983.
Det stämmer bra, men namnet hittade vi på innan han
inte blittade. Han kanske inte tyckte det var omöjligt. Det hade sett han göra det och ni andra tyckte det var omöjligt.
Det var en impossible way. Det var det jag
sa. Då får man reda på alla de här grejerna nu.
Ja. Du ser ju här nu. Och men det, här, nu, det är det här jag vill komma lite till angående den här bokens... betygsskala, eller man ska säga svårighetsgradsskala, vilket är roligt. För att nästa trick i den här svårighetsgraden, nämligen nivå 6, vilket är ganska mellannivå så att säga. Impossible har också svårighetsgrad 6 och nästa trick är handstand kickflip.
Ah, nej, hallå, okej.
Okay. Alltså handstående på brädan och flippa den med händerna och landa på den.
I svårighetsgraden då, är det utifrån att man måste... Då ska man kunna stå på händer redan, så det är svårighetsgrad 6. Det kan inte vara svårighetsgrad 6 om man nu ska lära sig att stå på händer från scratch. Liksom.
Ja, det är det man undrar.
Stå på händer för att göra en handstand kickflip.
Man ska bara kunna gå upp och flippa ner.
Nej. Och man behöver heller inte kunna stå på händer för att åka skateboard på händer. Jag kan nämligen inte stå på händer på marken, men jag kunde...
Ja, klart. Det blir lite så cykla man får. Liksom lite
men det måste ju vara... Jag har bara testat att köra handstående höjd på gräs på bräda. För jag känner att det är för stor risk att den skjuts undan. Det är,
ja. Jag tror aldrig jag har vågat... göra ett seriöst, riktigt seriöst försök. Alltså det är klart att man har blajat och sånt där på frysen.
Man har hoppat upp lite, ja, man har aldrig ställt sig med vikten uppåt.
Men att ställa sig och verkligen med det och försöka liksom stå rakt upp. Och så har du asfalt också och ska röra på det.
Och så om vi bläddrar vidare då i boken, så kommer vi då till äntligen Hasses, idag som man säger trademark, svårighetsgrad 7. Och då har vi naturligtvis uppfinnare Hans Lindgren år 1988. Det får du säga om det stämmer eller inte. Och svårighetsgrad 7, alltså svårare än handstand kickflip enligt boken. Och där har vi då den notoriska beboppen.
Ja, det verkar ju vara svårare, tycker jag.
Ett trick som du ska få beskriva själv för de som inte vet hur det går till. De som inte har boken naturligtvis och vet exakt hur det går till för att de har suttit och pluggat.
Ja, ska jag förklara. Man sätter ju båda fötterna på nosen och hoppar upp redan mellan benen och grabbar den så man stålar det liksom i luften och sen flippar ner den.
Skulle jag vilja säga så här, enligt Martin Willners så är enligt beskrivningen av tricket nummer ett, åk framåt med brädan vänd så att tailen är framåt.
Det beror på att brädor på den tiden
hade bara tail.
Ja, det fanns ingenting i nosen som man kunde använda.
Men det kanske man ska klargöra då, ja, att man behövde det som kallades kick på den tiden och idag kallas nos och tail. Att det behövs finnas någon form av
min
uppgång.
Bräda fungerade faktiskt att göra det med nosen också. Jag hade en freestylebräda med kicknos först med det på freestylebrädan.
Hur kom du på det här tricket? Vad liksom var...
Lite fusk, för Rodney Mullen åkte fakey och gjorde nästan samma tryck. Han gjorde en fakey ollie och vred sig i luften och grabbade brädan. Han vred sig ett halvt varmt, tror jag.
Så är fakey
här poppar mellan benen och vänster åt andra hållet. Han gjorde det några gånger, han gjorde det så ofta. Men det var ett trick som jag gillade och jag kunde inte... Brädan bara vred sig när jag skulle göra det, så jag tänkte jag måste kunna göra det. Man bara trycker med tårna så det är lättare. Och det var det.
Så för jag, dig?
För mig var det
jättelätt. Jag kan ju säga att jag har försökt göra det där tricket, det aldrig riktigt kommit i närheten.
Mest skada när man gör tricket är när man ska ta brädan, för att man stukar tummen lätt. Så alltså, den kommer med hög fart mot handen och håller man lite fel.
Annars. Men det var väl inte så länge, fan jag såg dig göra det för att det såg.
Du också ingen
tidsuppfattning. Jo, men det var någon sån här filmning på
filmen,
ja, och så kommer ihåg på du gjorde många försök, minns jag, på basketplanen på vid Åsö gymnasiet när vi hade någon, eller
ja,
vi
satte,
när
det
var någon, det var någon game of skate tävling någonting, så skulle du gå in och glänsa lite där och hade ju naturligtvis, om du hade satt det då, överglänst alla naturligtvis. Men om vi avslutar freestyle-delen i den här boken med svårighetsgrad 9. Vi behöver inte egentligen gå in på 10, för det är ett trick som inte ens går att förklara i ord, utan det är för komplicerat.
Men jag tänkte på en annan grej, om jag får avbryta.
Absolut.
Varför vi hade den här, eller Martin gjorde den här skalan med betygsskala för tricken. Vi hade ju det som obligatoriskt när vi tävlade de första åren i skateboard. Vi var liksom.
Men ni hade en sån bedömningsskala för hur man skulle bedöma tricken.
Vi tog bort det ganska snabbt, men det var det som gjorde att vi blev ganska bra det första året. Den här Coca-Cola Cup-serien 1980, det var fem eller sex deltävlingar.
Men då måste det ha varit i princip exakt in. Som simhopp då? Att du väljer en svårighetsgrad som du sen ska utföra på bästa sätt.
Du kunde inte göra trick som inte fanns på listan, för då var du inte säker på att få någon poäng för ett år. Så man valde liksom 10.
Så kreativitet, det var inte uppskattat överhuvudtaget.
Det fanns liksom pluspoäng om man landade i kors eller landade med en på en fot. Så man försökte göra alla trick med konstiga varianter. Det här är alltså den gamla betygsskalan som var de gamla.
Men ni gick alltså efter Martin Willners svårighetsgrader?
Nej, det här är ju in långt innan boken.
Jaha, okay.
Vi var inte ens inblandade i de här svårighetsgraderna riktigt, tror jag inte. Utan vi kom till tävlingen och så var det lista där tricken stod och så valde man från den.
Var man tvungen att lämna in vilka trick man skulle göra?
Ja, du hade alltså en trick. Du var tvungen, men vad hände om du gick ifrån programmet?
Ja, då
blev du diskvalificerad.
Diska blev du inte, men du fick ganska lite poäng. Och missade du en massa trick och försökte göra trick som inte var med, då fick du inte så mycket poäng. Sen så var ju domarna snälla ibland liksom, om man såg att det var bra. Och sen så var det viktigt att man gjorde trick från alla typer av trick också. För att freestyle fick man en extra 10 poäng, så att alla var tvungna att göra en handstand också. Jag hatade det, men jag gjorde det.
Men då kommer jag på alltså namnet freestyle. Det är inte så jävla
nej, det var också det vi var. Jag var så jävla glad när vi tog bort det där, man plötsligt fick.
Då blev det fri på riktigt.
Ja, då var man fri på riktigt.
Ja. Ja, det där
då slutade jag ha ett organiserat program. Okay. Alla andra freestyle-åkare fortsatte ha det.
Ja, de gjorde det. Ja,
men alltså, jag satte på en bra låt och körde istället.
Men ja, så då kommer jag på när du gör en pressure flips, mega poppad i ett åk.
Ja.
Och det är det första pressure flippet någonsin gjorts, eller? Eller kanske ett tävlingsåk?
Ja, det är tävlingsåk. Det första gången jag gjorde pressure flip var efter det skateboardläger i Rättvik.
Okej. Okay.
Eller jag och Martin Wilners och Corky som har kajot.
Hur mycket skateboard uppfanns i Dalarna egentligen, om vi bara måste gå
dit? Men du ska ju prata om det.
Ja, precis. Ja,
nej, men alltså, vi gjorde det med som en no comply först, både jag och Martin Wilners.
Med en flip då?
Ja, man bara drog av
från flippen
och sen så flippade brädan och så hoppade på. Och vi bara sa att det måste gå att göra det här liksom, utan att sätta någon fot i marken. Och sen gjorde jag och Corky skatade på Stadions tunnelbanestation en kväll och så satt jag där.
Jag tycker bara så att parallellt till sånt där, jag tänker så här, jag kommer ihåg när jag såg apropå sådana här liksom, som du säger, det måste ju gå att göra.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag såg gammalt diskosmaterial på vad någon gjorde, en frontside 50 backsroll, ja. Det kommer ihåg, det var liksom den första gången jag såg någonting på skateboard som jag kände så här, det där borde inte gå. Det är liksom fel på något sätt, jag har en backsaroll från en frontside 50, liksom, hur ska du få runt brädan och sånt där. Och då såg jag någon göra det liksom. Och sen började man ju liksom hålla på och harva och sånt där. Och jag tänker liksom, ni var ju i en tid där skateboard liksom var, det måste ju ha varit som liksom upptäckan, liksom ett jordgubbs, vilt jordgubbssmultronställe, alltså där man liksom bara kan frodas och liksom
man
testa.
Man vill inte gå och lägga sig.
Nej, precis. Det finns så mycket.
Rädd att man missar
det. Ja, exakt. Idag har vi liksom kommit till en punkt där man får börja återanvända och liksom göra nya grejer. Det måste vara otroligt häftigt det liksom. Och, liksom ja, det allting var möjligt på något sätt.
Det hände mycket på bara några år.
Mm. Ja. För som sagt, i ett av de sista tricken, och det är det här jag vill återkoppla lite till, att dåtid versus nutid, hur trick förändras och blir lättare, medan vissa trick kanske då som var lätta på den tiden anses otroligt svåra idag i och med att det fanns en annan trickkultur så att säga. Och det är ju då 360 Ollie Kickflip som det står i boken, uppfinnare Ronnie Mullen, det vet ju alla naturligtvis, cirka 1987, och som sagt svårighetsgrad 9. Och det kan jag ju förstå då på den tiden, inte bara på grund av att brädorna naturligtvis såg annorlunda ut och att det just är idag är det så att säga väldigt mycket lättare när alla gör det, då vet man att alla kan, ja, då blir det ju lättare naturligtvis.
Nej, man vet också hur det ser ut, man kan ju se idag hur folk sparkar, det finns olika tekniker och
ja, för man kan ju heller inte skylla på bredden, för idag skriver ju folk på nior också igen liksom, så här, vilket är helt
men det är väl konkaven också,
ja absolut,
man har ju börjat, brädden har ju liksom.
Men det är roligt att se just hur så att säga trick har förändrats utan att förändras, utan bara synen på tricken har förändrats. Hur mycket svårare någonting är eller hur mycket lättare någonting är. För jag tycker ju fortfarande att idag skulle man ju kunna säga att den här one foot wheelie, tail wheelie grejen, den tror jag folk har svårare för idag än folk som ska göra en 360 flip.
Jag har 4-5 idag.
Ja, vi löper om det. Men som bebop liksom, måste jag säga, är mycket, mycket svårare än 360 kickflip. Så är det bara.
Ja, ja, herregud.
Det är helt bizarrt.
Men det är väl också just att det var några få som gjorde det då, och sen blir det fler som gjorde det och då blir det lättare, och som 360 flip blir ju fler som gör det, desto lättare anses det vara.
Man kan lägga sig skillnaden då och nu. Det var väl också att så här, ni var en ganska liten klick som gjorde de här tricken.
Alltså freestyle var ju också bräderna. Freestylebräderna såg ju ut ungefär som streetbräderna gör idag. Ja. Så att street och freestyle närmade sig varandra sen. Så nu blir det ju tricken som var svårare.
Det jag tänker på är
lättare som streetbräda idag.
Om man tänker så här att liksom, på den tiden så var ni kanske, säg att ni var kanske 5-8 killar som kunde genomföra de här tricken, som räknades till relativt svåra.
Ja.
Och i och med att skateboard var mindre och det var liksom tidigt och sånt. Och det gjorde också att ett trick kunde få en svårighetsgrad utifrån hur många av de 8 killarna som kunde tricka.
Exakt.
Idag så har vi ju, jag vet inte hur många miljoner skater i världen. Och det gör ju också att på något sätt nivåerna blir liksom mer utsuddade på något sätt. Det blir liksom jämnare. Det är, jag menar, man kan inte säga att, idag skulle man inte kunna säga att man var först med trick. Det finns alltid någon som har gjort det tidigare på någon annanstans i världen. Och det finns garanterat filmat någonstans liksom. För det är så mycket folk idag som åker skateboard liksom. Medan alltså då var det ju tajtare.
Ja, nej, men det var ju grupp, helt liksom. Säkert det tidiga 80-talet. Ja. Då var det ju nästan ett tag var ju skateboard jävligt lite. Ja. Som 82-83. Då tror jag man kände alla. Man kände inte alla i hela världen som åkte skateboard. Men man kände någon från varje land som kände alla
var lite
i det landet, ja, som åkte skateboard. Så jag tror det är ganska...
En tight community då. Ja. Alltså.
Nu ska vi nörda in oss lite här i street-delen har vi egentligen kommit till här. Och det här, nu ska vi återigen komma till det här. Vi ska absolut, jag vill klargöra, vi ska inte sitta och göra narr av någon som lagt upp svårighetsgraderna, utan snarare bara hur intressant det är med åren, hur saker och ting förändras, hur man ser på trickens svårighetsgrad. Men det finns ändå några punkter i den här som jag tycker är lite, gör mig lite konfys, om jag får använda såna lite, när vi ändå är inne på den fina litteraturen här. Och det är i kategorin street, och svårighetsgrad 3 så hittar vi nollie to grind, och den som utför det är Kalle Johansen, eller Johansen, och uppfinnaren anses vara okänd. Någon gång 1988 anses det ha uppfunnits. Och som sagt, svårighetsgrad 3. Och i bildserien, eller på bilden, så är det den obligatoriska tågskenan på en asfaltsyta. Varav en person faktiskt gör en nollie 5-0, som man skulle säga det idag. Vilket är väldigt intressant. När man bläddrar fram till svårighetsgrad 5. Där då vi har haft andra, som bebop och lite andra klassifierade trick. Där hittar vi tricket nollie, som utförs i momentet av att de har tagit bilden, utförs på en så kallad speedbump, alltså en uppgång med en liten platå och sen en nedgång igen, som alla känner till. Ett bump kan man väl kalla det också. Och i boken så poppar man bara till hjulen. Nu vet man bara ska över en... man ska bara över en spricka i trottoaren, ja, eller sånt där. När man bara poppar till, man behöver inte sätta i nosen. Nej, precis. Och man behöver inte dra den överhuvudtaget. Det är amerikanen Jason Fine som utför det, och uppfinnare anses vara Kevin Stab. Vilket också, eller det kan vara Kevin Stab. Det vet jag faktiskt inte.
Stab är en värtåkare.
Ja, det kan ju mycket vara. Men det här är också, det här måste vi diskutera. Svårighetsgrad 5. Här är ju redan i boken. Så att en nollie 5 upp på en tågskena. Visst, den är inte så otroligt hög, men det är en decimeter åtminstone på street, när du faktiskt, visst, du kan lägga upp den och gå upp, men det är fortfarande, måste ju vara betydligt svårare än att göra en, lyfta framdelen av brädan upp på en platå.
Det finns ju olika tekniker på nollie 5. Det finns ju en teknik på liksom lite lägre saker. Det är ju att man nästan gör en sån, man nästan lyfter bara upp baktrycken och sen häver man upp en 5-0 liksom. Nu ser inte jag bilden här.
Nej, du kan få titta själv. Jag tror att det är lite så.
För det så kan man ju på något sätt kanske, men...
En Chinese nollie.
Ska vi se här.
Du kan få läsa högt om du vill.
Åk längs med stocken, står det till och med här inom parentes, och placera framfoten längst ut på nosen. Tryck snabbt ner nosen och vrid brädan så att den kommer in över stocken. Det är mycket stockar alltså. När trucken är mitt över stocken, så är det en grej här kanske, att det liksom är på ett obstacle, att det är därför det, jag vet inte.
Att det är lättare.
Ja.
Att ta sig upp på någonting än att bara åka över någonting.
Det är jättekonstigt, jag håller med alltså, dig.
Det är lättare om man lägger upp den på min grind.
Här skulle väl vara enda gången vi vill ställa frågan till Martin Wienisch. Hur tänkte du här? Det skulle vara intressant att höra det i ett senare tillfälle. Det är några, det är lite framåt har du...
Ja, just det, var svårare.
Ja, precis. Det är på svårighetsgrad 5. Då kan ni också få jämföra svårighetsgrad 5 om ni hittar...
Hittar
du nollor där?
Ja, det där går inte. Det där är fel.
Ja. Om du bläddrar fram och hittar, om du, utan att jag vet vad som kommer härnäst, om du bara hittar något mer inom svårighetsgrad 5 som du kan jämföra alltså, med Nolly.
Ja, alltså ja, och men vänta, det här har vi.
Det här Nolly, vänta, ja. Historien, det kanske är bara för att det inte fanns någon nos.
Ja,
det är ju fortfarande så gör det ju noll, det blir en kombination av trick. Nolly till en 5-0. Ja, och även om du inte har någon nos, det är samma på båda liksom. Nej,
det, men det måste, även om det inte finns en uppåtgående nos, alltså att det är en liksom,
men 89,
en upphöjning, men det måste ju åtminstone, om du ska ta dig upp på en tågräls, även om du bara välter dig upp eller lägger dig upp, om man ska säga, så måste det åtminstone finnas att nosen skjuter ut tillräckligt långt utanför framtrucken så att säga, ja. Så att det finns, ja, en yta att lyfta någonting med. Och jag tycker mig ana en liten, för på den tiden så fanns det ju de här gamla värtbräderna, minns jag. De hade inte en enorm nos sådär, men det var ju alltid en liten nedgång, om man ska säga, innan, efter framtrucken, som gjorde att det blev så att du kunde ställa foten i en vinkel i alla fall.
De första bräderna med när det liksom blev riktigt lång nos på bräderna, det var 90.
Ja, precis. För jag kommer ihåg att jag hade en gammal Steve, ursäkta mig, Steve Caballero, jag tror det var en China Dragon variant som jag hade bytt mot en radiostyrd bil. Jag hoppas inte mina föräldrar lyssnar på det här, för att den här radiostyrda bilen var fruktansvärt dyr. Jag hade tjatat om den i flera år. Det var så här fin Niko, om ni kommer ihåg det. Nej, det var inte bensinbilen. Så flashigt var det inte. Men sen så bytte jag den mot en polares bräda som var en riktigt fin, som kom från leksakshuset i Karlstad, som var enda stället som tog in i, på den tiden i Karlstad, riktiga brädor. Sen fanns det på Obs Bergvik, fanns det ju de som vi kallade skikabrädorna, som kallas Taiwanbräda i vissa, och massa olika de här leksaksvarianterna som inte gick faktiskt att skita på. Ja, precis. Det var mer puck än tail, så att säga.
Ja, i alla fall. Nu har börjat hitta.
Har ni hittat ekvivalent till noll?
Ja, vi har ju en frontside transfer, så har vi ju only transfer. Det är egentligen bara en early grab emellan där. Men de är ju väldigt...
För där finns det också...
Där tycker ju jag att liksom en... Ja, det här är ju också så här generationsgrej. Mm. Jag gör ju hellre en frontside only transfer än en early grab. Jag skulle slå ihjäl om jag försökte en early grab där, alltså. Inte nog med att jag är stor och dåliga knän, jag liksom kommer knappt ner, men jag skulle ju
Är det den ryckta 360? Vi måste ändå nämna Stefan Tott i det här avsnittet, som står för i princip 50% av street-materialet, ja, i den här boken. Och som än idag levererar... Ja, jag kan tänka mig. Men som än idag... skata lika bra om inte bättre på en på den här tiden.
Här är det intressant. Jag tänker backside 360 no comply. Det är svårighetsgrad 7 här. Det har ju blivit sånt här klassiskt. Och nu har jag gjort line, jag måste slänga in till trick. Det är 360 flip eller backside 360 no comply. Det har ju blivit ett väldigt så här, lite basic utfyllnadstrick. Det ligger ju liksom i klass med ganska svåra saker, eller så här, jämfört med ja, men här nose wheelie layback, ollie in the foot plant.
Men om man säger så här, det går ju alltid att jämföra. Om vi kollar i boken, så att säga, så säger ni att det går enligt boken, då måste vi utgå från boken då. Går det att jämföra street-tricken med till exempel ramptricken, alltså värt-tricken, när det kommer till svårighetsgrad? Eller är det så totalt skilt att du kan inte ens, så att ett trick som du gör på street är lika svårt som ett svårighetsgrad samma på i värt?
Det är svårt, för att det är klart att du kan väl säga svårighetsgrad 4, men allting handlar om hur mycket har jag åkt innan.
Ja, det är klart.
Det är väldigt svårt att jämföra svår kanske. Men jag tycker det var några i värt också som var lite konstiga. Från Salipslar var ju liksom jättesvårt, och andra värttrick som kändes betydligt svårare, så hade lägre svårighetsgrad.
Ja, och sen så hur kan man sätta liksom backside här? Var det underkanten?
Ja,
exakt.
Det är väl generationsfråga också. Ja, att liksom trick var svårare för att man inte hade liksom utvecklat tekniken till det. Liksom. Jag tänker som tresteflippen igen. Alltså där folk nästan kan bara stå med fötterna, spänna brädan liksom i ett visst läge och nästan hoppa upp på brädan, rotera en tresteflipp utan att man ska behöva sparka. Man har ju lärt sig den. Det finns ju allt från väldigt lätt teknik på tresteflipp till ganska liksom, sparka ut och liksom...
Men som tänkte det här till exempel, du tar den där boken, du vet ingenting om någonting, och bara, ja, drop in. Svårighetsgrad 1. Så man går upp till en mega ramp. Ja, det här är svårighetsgrad 1. Det här är lugnt.
Det här ska vara
smack. Det blir
kommer aldrig mer
skratta.
Precis.
Ja, men som att en spine disaster hittar vi här nu är svårighetsgrad 6. Det är en väldigt låg spine. Visst, det som är att du gör inte bara en backside disaster utan du ska faktiskt ner på andra sidan. Men om man sen kommer vidare till, för det här måste jag ändå säga på den här tiden, då heter det här handrail, men vi kan ju beskriva det som en boardslide på ett lågt sluttande rail, ett byggt rail. Så att vi pratar inte ett street rail på 17 trappstegen och sånt där nu som ni ungdomar är vana vid, utan det här är ett byggt. Det är alltså, det ligger ju nästan i samma, men jag måste ju säga att att göra boardslide på ett rail på den här tiden 1989 måste ju ändå ha varit betydligt högre status, eller? Vad skulle du säga, Hasse?
Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte riktigt. För att se hur,
alltså att göra en boardslide på ett rail, det är ju inte svårt idag på det sättet, men det krävs ju fortfarande ganska mycket mod för att våga sig upp på ett sluttande räcke oavsett hur högt det är liksom.
Ja, men här har du ingen, det är ingen lutning på det nästan.
Det är jättemycket lutning. Det är jättebrant och kort, i alla fall på bilden här då.
Vad hade du för svårighetsgrad? 7. Alltså, vad fan,
ja. Ja, men det där går, det är det som
det är
jag
så
säger.
Svårt, för det är liksom,
ja, då dropp in. Ja, men då börjar jag här med ettan och så bara
bet av allt.
Ja, så dog han liksom. Vad fan,
ja, men det är sån där grej, men det handlar också om, som sagt, hur tidigt liksom, vart ligger vi i tiden också? Hur mycket folk skatade handrails och hur mycket liksom var, ja, alltså liksom kulturen kring det blir ju också en grej. Menar,
handrails har ändå funnits 2 år liksom, eller ja, 3 år.
Och då känns det ju sju poäng på, så jag ska ha 7 då på ett byggt parkräcke kanske inte är,
det är ganska, det är lite för hög poäng.
Ja.
Ja, då i bebop det borde ju vara 10 egentligen.
Vi börjar med bebopen.
Ja, men jag lovar.
Street-tricken och freestyle-tricken.
Nej, absolut. Men det är som är värt. Men vi börjar komma in på de riktigt tunga street-tricken nu enligt boken här, för nu är vi uppe på svårighetsgrad 9.
Aha.
Det är alltså den näst högsta graden av street trick som du kan göra. Och bredvid varandra på ett uppslag hittar vi på ena sidan Ron Allen, gammal hjälte. Även uppfinnare Ron Allen påstås det, 1989 ungefär, och svårighetsgrad 9, airwalk handrail. Alltså du gör ollie airwalk boardslide.
Okej, okay.
Vilket än idag, oavsett höjden och längden på räcket, skulle stå sig ganska högt, skulle jag säga. Om någon skulle göra det på ett räcke överhuvudtaget, oavsett om det var ett
flat. Cable, fast utan cable.
Ja, precis. Att du faktiskt ollar upp.
Ollar upp i cable.
Du gör alltså en ollie airwalk, ja, och sen till boardslide. Ja, precis. Ja, absolut. Du ska göra allting. Och Ron Allen gör det riktigt snyggt i boken på sekvensbilden här. Och sen på samma uppslag av samma svårighetsgrad, alltså 9, den absolut, en av de absolut svåraste tricken då, så hittar vi till Magnus Gyllenbergs glädje det som här beskrivs som tackleg G-turn, eller som vissa skulle säga tack knee G-turn, utan att visste ingen grab eller någonting. Men alltså att du svänger runt i en nose manual samtidigt som du sätter ner knät i brädan, som absolut kräver sin kar eller kvinna. Men att jämföras med airwalk boardslide på ett räcke.
Jag tänker så här, ja, airwalk boardslide, det är ju mer, det är inte, alltså jag har försökt som tackning i nose manual så många gånger och det är alltså innan jag på knäna så var det svårt. Efter har
jag.
Men jag tänker den airwalk boardslide, där ligger ju svårighetsgraden också lite i risken med tricken.
Ja, det finns ju bara risker. Det finns ju inget.
Men så att jag kan tänka mig att liksom, sätter man 7 där, så kanske den 7:an handlar också om att våga ta risken att faktiskt göra det, medan svårighetsgraden på en tackning nose manual är enbart teknisk svårighet.
Risken med menisken
möjligtvis. Vilken är... Kan du trycka upp t-shirts? Men om vi ser så här, backside wall ride Uppfinnare okänd 1986, och det är Erik Lenning som genomför det. Har en svårighetsgrad 7. Och då ska vi tillägga i för sig, då ska vi tillägga i för sig att det är en quarter pipe, men den är inte ställd in till väggen. Det, alltså det, ni det kan se själva. Ja, den kommer, det är en liten quarter pipe, så att det är alltså en böj, men det är fortfarande några centimeter in till väggen. Så att absolut.
Det är och frontside är det samma.
Frontside är en 8.
Ja, det är lite.
Vilket jag kan tänka mig när man måste olla upp till det, det är men ramp ändå var så stor.
Inte på det sättet med quarter pipe. Där är det ju liksom mer som en carb wall.
Ja, men jag tänkte, har de överskattat och tänkt att street, ja, då är allting jättesvårt. Men vid de här värtrampstiderna kan verkligen backside wallride ligga på en svårighetsgrad 7 gentemot vad som ändå gör.
Det är ju också något som man skulle vilja fråga Wilders om. Ja. Är det så att svårighetsgraden uträknat på att göra en wallride på en rak väg, bara att det råkar vara en quarter pipe för att få en schysst bildsekvens?
Ja, vi ska ju säga det också, att det är ju med en bank innan. Det är en exakt liten quarter pipe, men den går inte ända in till väggen.
Utan Nej, det är precis.
Det är, liksom, det är en liten glipa på 5-7 centimeter.
Då är frågan om den står där för att det ska vara lite se schysstare ut. För en wallride på en rak vägg, det vet ju alla, som det är svårt att komma högt på det. Det ser inte så spektakulärt ut, men det är jävligt kul att göra.
Ja, frontside wallride har ju en högre svårighetsgrad.
Ja, det faktiskt är helvete vad svårt det är.
Men nu tänkte jag, innan vi avslöjar, alla som lyssnar på det här vet antagligen vilket det absolut svåraste street-tricket är. Vi ska inte säga det riktigt än, men alla som har läst boken har nog någon gång reagerat över det här. Men jag tänkte att om vi ska då bara gå till värtdelen då och innan vi går på street-svårigheterna. Vi har väl, ja, vi har 18 minuter kvar, vi har ju hur långt som helst. Men jag tänkte att man ska gå till svårighetsgrad 9-10 i ramp. Får ni ursäkta mig att jag inte riktigt hittar.
Där såg jag ju några. Där tyckte jag det var fanns det några så här kanttrick som kändes lite.
Ja, vi kan ju börja från början då. Det som Ali var inne på, drop in.
Ja.
I värtramp.
Ja, du ser.
Det är inte en värtramp på bilden, ska vi säga direkt, men ja, det är fortfarande, det måste ju vara inkluderat för att alla andra tricken är ju i princip i värtramp. Här är det en kort
som fortfarande inte har gjort. Som inte har droppat till, jag vet flera som inte har droppat till värtramp som skater.
Det här till exempel då, direkt efter så hittar vi carving, som är alltså en kickturn.
Ja, det är
höger.
Är det svårt att köra två?
Det är svårt att köra två och droppa in ett. Och då ska vi kanske säga att det är, enligt trickbeskrivningen så är det i en pool, men man kan se tydligt att det inte är en pool corner eller någonting, så att du ska runt hela böjen och så här, utan du ska bara upp och vända. Som uppenbarligen är betydligt svårare.
Du
lyfter framhjulen. Det ser ut som att man lyfter lite.
Det finns en beskrivning där.
Alltså,
det finns ett recept.
Nej, nu har du faktiskt rätt, Hasse, här. Precis. Nu har du rätt. För det står nämligen så här. Det står nämligen så här i beskrivningen. Första man ska göra, skruva upp dina truckar. Så där måste jag säga. Ja, där får jag nog... Framhjulen får, och i fet stil, aldrig lyftas från rampen. Okej, men då är det en helt annan sak. Nu önskar jag att jag hade gjort lite research och läst tricket.
Läst boken innan.
Ja, naturligtvis.
Jag har provat att göra en
kar. Ja, precis. Okej, men om vi bläddrar vidare. Vi har 50-50 i värtramp. Svårighetsgrad 3 tycker vi att det är legitimt. För backside air har samma svårighetsgrad, alltså över copingen då. Det rycks innan, det är Jocke Olsson som gör den. Det rycks innan, men det är fortfarande en backside air.
Ja.
Och jag antar att det måste gå under begreppet av att du faktiskt kan göra en vanlig, eller man ska säga en icke early grab backside air. Ja. Inom samma kategori. Det är alltså samma svårighetsgrad som då 50-50. Att vara över copingen i en värtramp än att vara på copingen i en värtramp.
Men finns det inte också, alltså det lilla värt jag har åkt och testat, så är det liksom, det finns inget som är så jävla kittlar rakt ner till kulorna egentligen, när man liksom kommer upp och liksom åker 50-50 och kommer verkligen upp och står upp, man kan inte bara kliva på platån, men man liksom, man fortsätter och så ska man liksom trilla ner det där igen. Alltså det är ju psykologiskt, så tycker jag det är mycket läskigare.
Men tycker du att komma ovanför kåken och ska landa i
väggen? Jag skulle inte tycka att det är läskigt att åka och göra en early grab back så där och successivt komma upp mot copingen och komma över copingen. För alltså komma upp på en flip-flip, det är ju liksom på något sätt, jag vet inte.
Men det beror på hur man är funtad. Max Wik har precis börjat åka i frys och skrita värt. Och han provar att göra det på första försöket. Ja. Provar han göra 50-50, inte en platta utan...
Nej, hela skiten liksom.
Första gången har han för mycket fart och liksom kör in i väggen på andra sidan. Och sen sätter
ja, men det är absolut. Man måste ha visst... Ja, absolut, det tror jag också. Värt är ju inte för alla, det har vi ju insett.
Nej, men så att säga, efter Backside Air då på det uppslaget så hittar vi Mute Air och... På bilden är det Tony Hawk som gör det och här snackar vi inte en liten hoppramps-variant utan nu är det alltså en riktig värt mute backside naturligtvis. Samma svårighetsgrad som backside air. Och då måste vi alltså ta för givet att de ska vara ekvivalenta oavsett vad du gör det på för typ av ramp. Och att de ligger i samma svårighetsgrad som nämligen är 3. Och samma som backside mute då, om vi ska bara för att förtydliga, det heter naturligtvis inte så utan vi bara ska berätta hur tricket ser ut, så hittar vi rock and roll i samma svårighetsgrad i efterhand. Inte to fakey utan vanlig rock and roll, ja. Alltså vända ner igen vanligt.
För mig så känner jag, det är ju väl ett av de så här första tricken.
Det måste väl folk göra före de
backside där
och mute.
Ja, exakt.
Alltså jag blir i de här, alltså jag som aldrig har gjort något annat än att droppa in i värt och vänt uppe på kopingen. Jag har aldrig gjort en sen Axel Stål. Jag har bara vänt på kopingen, inget mer. För jag vet ju att jag kan ju absolut ingenting om svårighetsgrader i värt och vad som är äckligt och vad som är svårt.
Men du vill skate i värt också. Och
han har gjort det alltså. Han måste ju ha någon form av...
Jag tror att det är mycket av den här graderingen är i den ordningen man har lärt sig tricken själv.
Jo, det tror jag också. För att sen kommer det till det här. Det här måste jag ifrågasätta. Nu blir jag upprörd på riktigt. Oh. För att när, så att säga, rock'n'roll och mute air, då air med betoning på air, alltså överkopingen ligger på en 3, så kommer frontside air på en 4. Vilket måste vara visst, alla har olika preferenser. Det måste väl vara typ att det första du gör över copingen i princip.
Alltså personligen är att rycka bara där mycket lättare än backside där.
Ja, det måste
vara lättare på något sätt att kasta bort och liksom misslyckas och, alltså det känns inte lika läskigt.
Och vi ska tillägga då också att innan från så där samma svårighetsgrad, men innan så kommer handplant.
Innan,
fast i samma svårighetsgrad. Men jag antar att det måste väl ändå gå lite efter vad han har lagt
sig alltså upp. Vad jag undrar, det är ju också så här, det kulturella i det. Alltså, är det många som gör backside mute, eller mute, vad det nu står där, så är det ju klart att folk ser på det kanske som ett vanligare trick. Alltså blir det mer lättillgängligt. Det är lättare att ge sig på det på något sätt och pröva. Det skulle vara intressant att prata med Wilner som någon som skatade väl på den här tiden och liksom, hur var det egentligen? Liksom?
Jo, men frontside air måste ju fortfarande vara det första, oavsett våra preferenser som är nya i gamet.
Jag tänkte så generellt,
det måste vara det första du provar om du ska ändå liksom upp och lyfta lite. Eller rycka en backside air, absolut. Så här. Men mute, liksom, överkomma. Du kan ju inte rycka en mute i en backside.
Det måste du ju göra. Liksom,
det måste du olla och det måste du verkligen göra på riktigt.
Men att liksom... Jag menar, idag så kidsen lär sig ju inte trick i samma ordning som vi gjorde.
Nej, absolut inte.
Och de kan tycka trick som vi tyckte är ganska lätta, kan de tycka är jättejobbigt att hålla på med. För att man liksom kommer från olika kulturer.
Mm. Jag tänkte på en grej här. Alltså, man skulle kunna göra ett tillägg till den här boken. Om man skulle göra den, ge ut den igen, en ny upplaga av den någonting, så kan man ta bort poängen. Eller skriva, lägga till en ruta... sätt poäng själv.
Ja, eller hur? Leave it blank.
För att den är fortfarande användbar, för det är ju beskrivning hur man gör trycken. Ja. Alltså, den är ju fantastisk på det sättet. Det står ju faktiskt hur man ska göra de flesta trycken.
Ja. Backsaroli och frontsaroli i värtramp kommer på svårighetsgrad 6, vilket jag tycker är helt legitimt, för att utan grab så är det en helt annan sak. Då börjar vi...
Man ska göra boken med lite rutor där man kan kryssa i, man kan tricket.
Ja, precis.
Man ger en egen poäng vad man tycker utifrån.
Så måste man skicka in boken så man kan göra lite ny statistik då innan man kommer med tredje uppföljare.
Kanske gifta oss med en ny...
Bara snabbt instäck. Kickflip, var det på street eller freestyle? Eller var det på båda?
Det måste jag gå tillbaka och
titta lite. Jag såg Olle Kickflip.
Olle Kickflip ska vi se.
Ja, exakt.
Ja, jag tror att det ligger på... För 360 Flip var på freestyle.
Ja, men jag såg... på han som gjorde Olle Kickflip. Det var en streetbräda på gatan liksom. Men jag vet inte om det var den kategorin.
Vi ska hitta den på sidan 101. Jo då, Olly Kickflip. Fast det är bra för det måste vara street, för att det är helt plötsligt frontside transfer är lika svårt tydligen. Alltså rycka brädan mellan två små quarterpipes.
Med de brädorna på den tiden också som vägde liksom som en motorcykel
typ. Och ligger i samma som launch ollie. Alltså olla ut för en hoppramp.
Ja, det har man ju gjort.
Och som sagt,
trycka i, precis.
Och som sagt, Nollin ligger ju där. Ja. Olly Kickflip och Nolly då, den Nollin som vi beskrev innan, pratade om innan, att du bara lyfter
som
lite på nosen. Precis. Den ligger på samma som Kickflip här. Vilket känns lite underligt med tanke på att Kickflip måste ju ändå varit ett ganska nytt.
Ja, men Kickflip häftigt är ett riktigt trick. Nolly utan att
sätta i nosen
är inte ens ett trick.
Det är också, det visar väl lite som så här, att gränserna började suddas ut mellan street och freestyle under den perioden också, att man började liksom plocka över flippar och sånt och liksom.
Och street utvecklades ju varje dag, det kunde ju inte vara aktuellt när du liksom gav ut den här boken. Nej, så att det...
Och nu när det är ungefär 9 minuter kvar så måste vi ju då gå till den stora finalen, det som alla har väntat på. För det här är ju någonting i den här boken, det är ju liksom så här, det episka momentet av boken, liksom epicentrat av det. Och det är ju naturligtvis det absolut svåraste street-tricket som finns. Och då är det ju naturligtvis i vertramp jämförbart med 720 då. McTwist ligger väl på en 9 tror jag. 720 ligger på en 10. Om vi nu ska jämföra vert och street. Men då har vi då alltså trickets trick av Steve Size, som vi har sett i en fantastisk gammal Powell-del med Ray Barbie och mycket annat gott folk, om jag inte minns helt fel. Bra, det hade blivit pinsamt om jag hade sagt fel igen. Han står själv som uppfinnare till tricket. Det är 1988, vilket jag inte i och för sig än idag vet om det är då tricket uppfanns eller då han har fotat tricket. Ska vi kanske... Nej, han har ju pratat om 1975, så då antar jag att du måste... Han har inte fotat det 75, utan Nej. Då har det uppfunnits. Okej, okay, då kan vi klara det. Men då har vi då alltså... Och det här vill jag att alla ger sin varsin kommentar de sista 7 minuterna vi har. Frontside rockabilly, som alltså är en frontside rock'n'roll på ett räcke. Ett flat räcke. Stillastående, eller alltså inte en boardslide, utan du går upp på ett flat räcke och så går du av frontside rock'n'roll.
Rakt emot räcket. Precis. Och, rock och, så med
och det ska tilläggas här nu också i boken, som jag faktiskt minns, att röret han gör det på är inte ett singelrör, det är inte ett runt rör, utan det är två ihopsvetsade rör. Alltså,
och race-brädan.
Precis.
Race-brädan.
Alltså, ärligt talat, det här, nu måste vi gå till botten med det här för fan.
Och det är det bästa tricket.
Det är det absolut svåraste tricket som går att göra.
Det är visst, det är svårt, men inte med alla de där fuskprylarna.
Alltså jag kommer ju ihåg liksom att det blev ju en grej. Alltså det där var ju det svåraste street-tricket. Och jag kommer ju ihåg, det var jag och en polare till. Vi lyckades på något sätt traggla oss upp på liksom en någon sån jävla sittbänk där på skolgården och traggla oss nerifrån sig. Ja, och helt plötsligt så var ju vi i våra egna ögon och alla andra sök. Vi var ju de bästa skateboarder.
Ja, för att man klarade en 10.
Svårighetsgrad fucking 10.
Du klarade en 10.
Vi behövde inte göra de andra tricken.
Du behövde inte gå ner på nionde nivån och göra Olly Airwalk boardslide på ett handrail. Det behövde du inte göra, för du var bättre än så.
Ja, exakt. Så att alltså, det blev ju så här, för oss blev liksom, det blev lite så här, det blev lite frisedel att liksom så här, man behövde inte traggla med alla tricken i boken då lite.
Nej, för att du hade klarat det svåraste redan från början.
Alla hade någon gammal brevbräda och så här, brukade hänga på helgerna liksom på skolgården och sådär. Det är klart att många försökte ju liksom börja där och enligt skådesgradslistan så där, de hade fått boken i julklapp av mamma och pappa och sånt där. Och så. Och,
kände du någon som ägde boken?
Ja.
Gör det?
Ja.
De hade jag visste bara att
men,
folk som hade
den var ju, alltså, den var ju så här, den fanns på biblioteket. Jag vet inte om det var jag eller min polare liksom som snodde den. Och sen hade vi den. Vi delade på den. Det var liksom...
Den var ju inte
nu får jag ha den.
Om man köpte liksom. Den så var den ju inte inbunden.
Så. Nej, det kan jag tänka mig. Så ska vi tillägga. Vi ska prata vidare om det här sista tricken. Men vi ska bara tillägga också att i svårighetsgrad 10 på street så finns 360 ollie ut från en hoppramp. Inte rycka utan olla. Vilket absolut kan förstå, men är roligt idag att det skulle nog inte anses kanske som en 10. Men sen kommer det absolut sista tricket i hela boken på svårighetsgrad 10. Vill inte säga att det är svårare än någonting annat, men det är tricket whatever. Uppfinnare Tony Hawk, 1989, svårighetsgrad 10. Och enligt den här boken så är det alltså en hoppramp som är ställd emot en quarterpipe utan platå, om ni kan förstå det. Så att du gör alltså, du åker upp i en hoppramp och så gör du boardslide på en, i en quarterpipe helt enkelt. Ni kan få titta allihopa här.
Hopprampen står ungefär som en hip.
Precis, det är som en hip.
Det är inte det svåraste.
Nej, det är rockabilly. Det har vi redan konstaterat.
Som lite att såhär, ja men det är något trick.
Vad är det? Det är Ollie till boardslide i en quarterpipe. Det är whatever, det är Tony Hawk. Det är way over our heads.
Det är som vi hörde hur namnet Impossible kom till liv. Det var ju så kul då.
Ja. Så det här ser inte så svårt ut.
Det enda som är svårt är att han faktiskt ollar lite över quarterpipen, men å andra sidan är hopprampen högre än vad quarterpipen som man gör boardslide i. Så att du ändå du behöver göra är att åka in i den så att säga.
Boardslide.
Ja, precis. Du åker över en hip. Ja.
Men till skillnad mot hippen då kan man väl säga, som en hip som står liksom, som blir som ett hörn, så har du ju hopprampen, så att kopningen du ska göra boardslide står ju egentligen riktad mitt i hopprampen, så att man behöver inte hålla ut, man kan ju välja väldigt lätt att komma upp på den där.
Där har ni det svart på vitt, ja. Pojkar och flickor, de absolut svåraste skate.
Johanna med I och Forza Bayern och hej till
mig. Nej, vi är inte så bra att de har insatt.
Som kanske lyssnar.
Okej, men vi säger hej då. Men för att slutföra det här då, hur kan vi sätta den här bokens relevans i dagens läge? Går det överhuvudtaget, eller är det helt omöjligt att jämföra de olika tidsepokerna? Har det lätta blivit svårt och det svåra blivit lätt?
Ja, absolut.
Det har ändrats mycket i alla fall. Men nytta av boken kan man fortfarande ha om man skiter i vad det är för svårighetsgrader på trycket.
Ja, för det står väldigt bra beskrivningar hur det gör. Så att en teoretisk bok är det definitivt en väldigt bra hjälp.
Det skulle vara jävligt intressant att se en uppdaterad version. Alltså det problemet där är ju att de skulle ju bli tjock som ungefär 4.
Absolut, det finns,
inte det finns så mycket att göra.
Men det jag skulle vilja göra för att ta det här vidare, nu vi har 2 minuter kvar.
Som är här bara.
Jag skulle vilja göra så här, att utifrån den här boken och dess svårighetsgrad, att översätta det i poäng. Att en dag, ta en duktig skateboardåkare. Idag kan ju alla skata allt, så att vi behöver ju bara en person. Och fråga folk helt enkelt. Nej, men att man behöver en person som är duktig på lite olika saker och se hur många poäng man skulle få ihop på det här.
Det här är ju ett tävlingskoncept, tycker jag.
Eller hur? Jag tänkte, för då kan du faktiskt säga bara, ska jag köra safe och köra flera tvåor och treor, eller ska jag langa en 10 direkt och satsa på
den? Listan måste ju lämnas in också.
Precis.
Så att man har förbestämt.
Det borde, alltså på ett sätt, att ta skateboard tillbaka så hårt på de premisserna och verkligen göra så här.
Det
ska vi göra. Det är väl inte säkert där. Ja, precis. Att man kanske måste lämna in en tricklista i förväg.
Är det guldbröllop och sen är det diamantbröllop?
Guld... Platina är det väl innan?
Vi får kolla det, så får vi köra. För nu är det golfskull, så får vi köra en sån platinum.
Men om man skulle se hur många poäng man får ihop det. Hur många, om vi ser, avrundar med, hur många poäng tror ni själva ni skulle få ihop idag då?
Idag?
Ja.
Oj. Prata inte med mig.
Droppa in kanske. En etta.
Nej, det finns någon som tycker det är lättare. Eller som jag får.
Du skulle ju kunna göra en bebop på en 6.
Ja.
Och fixa den. Och så skulle du kunna droppa in i lite. Var det en 7 kanske? Det kan du mycket väl ha. Vi ska kolla det innan det tar helt slut.
Jag tror fortfarande jag kan göra 180 fingerflip som jag har med.
Jo, det är en 7. Det är en... Så att droppar du in i en liten bank och gör en bebop, så har du en klar 8 redan där.
Ja.
Boom, vad skulle du komma upp i?
Alltså det är klart, alltså så här, den här frontside rockabillen tror jag väl att man kanske skulle kunna...
På ett rör, inte på en bänk.
Ja.
Ja, men det är två
ja, som exakt i boken. Ja, visst.
Alltså det var då man har väl gjort det där på enkla rör också liksom.
Jag tror att
mitt problem är att jag kommer inte upp i luften, så jag
kan göra det här. Whatever.
Det är inga problem. Nej, men om vi säger så här, ta bort allting där man behöver hoppa, så kan man.
Så kan du få med. Med de orden så tackar vi panelen Hasse Lindgren, Boone och Ali. Tack för att ni kom.
Tack.
Det var jättetrevligt att ha det här. Vi hoppas att någon av de 12, vi har haft 12 lyssnare
rekord,
som har lyssnat, har avnjutit det här och förstått att det är en prata i munpanel som sig bör.
Hej Mark, vi har skött oss.
Precis Mark, vi har gjort det jättebra.
Rekord.
Tack så mycket för ikväll. Vi syns imorgon på Maskeradmassaken. Ni som är i Stockholm hoppas jag. Det blir skojigt. Jag kommer själv vara där. Får ni se i vilket skick. Men vi säger så. Tack så mycket. Hej! Yeah.